Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Death of the Banker av Ron Chernow är en samling essäer som skildrar hur de stora finansdynastierna som Morgan, Warburg och Rothschild gick från att dominera världsekonomin till att förlora sitt grepp om kapitalmarknaderna. Boken kom ut 1997 och hör till genren finansiell historia, men den är också skriven för en bredare läsekrets som vill förstå hur makt, pengar och institutioner förändras över tid. Chernow kombinerar översikt med nära porträtt så att läsaren både får en bild av de stora strukturerna och av människorna bakom dem. Istället för att bara beskriva bankväsendets tekniska utveckling visar han hur industrialisering, reglering, nya investeringsformer och förändrade marknader omformade hela finansvärlden. Resultatet är en analytisk genomgång av övergången från familjestyrd elitfinans till en mer demokratisk investeringskultur, där småspararen och stora fondbolag tar större plats. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur bankdynastierna byggde makt i det tidiga 1900-talets finanssystem. Chernow visar hur banker som Morgan, Warburg och Rothschild blev centrala aktörer när kapital behövde samlas, styras och placeras i en tid av snabb ekonomisk expansion. Deras styrka låg inte bara i pengar utan i nätverk, förtroende och förmågan att fungera som medlare mellan industri, stat och internationella marknader. Boken förklarar att dessa familjer kunde påverka allt från järnvägsbyggen till statliga finansieringslösningar eftersom deras namn signalerade stabilitet och exklusiv tillgång till kapital. Det är viktigt att förstå att deras makt inte var slumpmässig utan byggde på ett system där få institutioner kontrollerade informationsflöden och kredit. Chernow gör tydligt att bankirernas roll var större än dagens rena utlåning. De var också arkitekter bakom kapitalets rörlighet och fördelning. Därför blir deras uppgång ett sätt att förstå hur det moderna finanssystemet först organiserades runt några få familjer och deras personliga anseende. För det andra, varför de stora finansfamiljerna förlorade sin dominerande ställning. En central poäng i boken är att bankdynastiernas nedgång inte berodde på en enda dramatisk händelse, utan på flera långsamma skiften i ekonomi och samhälle. När kapitalmarknaderna växte blev det svårare för enskilda familjer att behålla samma kontroll som tidigare eftersom nya institutioner tog över delar av deras funktioner. Företag kunde i högre grad finansiera sig genom bredare marknader, statliga regleringar förändrade spelreglerna och konkurrensen från större finansiella organisationer ökade. Chernow visar också att den gamla bankvärlden byggde på personliga relationer och social prestige, medan det nya systemet belönade skala, specialisering och mer anonym förvaltning. I den meningen handlar boken om hur en elitbaserad ordning ersattes av en mer opersonlig finanslogik. För läsaren blir det en påminnelse om att finansiell makt alltid är historiskt villkorad. Även de mest inflytelserika aktörerna kan bli irrelevanta när ekonomins organisering förändras. För det tredje, småspararens genombrott och de stora fondbolagens nya makt på Wall Street. Bokens titel pekar mot en tydlig omkastning, där den klassiska bankiren förlorar mark till småspararen och till de stora mutual funds som växte fram på Wall Street. Chernow beskriver detta som en demokratisk men också paradoxal utveckling eftersom fler människor fick tillgång till investeringar, samtidigt som makten koncentrerades till nya institutionella aktörer. Småspararen blev viktigare genom pensionssystem, fondägande och bredare aktieägande, men den enskilda individen fick sällan direkt kontroll över kapitalets riktning. Istället flyttades inflytandet från familjeföretag och privata bankhus till professionella förvaltare som hanterade enorma volymer åt många mindre ägare. Det gör boken relevant för att förstå modern svensk finans också, där sparande i fonder och pensionslösningar har blivit en självklar del av vardagen. Chernow visar att denna utveckling inte bara förändrade vem som äger, utan också hur finansmarknaden fungerar, mer standardiserat, mer massbaserat och mindre beroende av gamla elitnätverk. För det fjärde, anekdoterna som gör finanshistoria begriplig utan att förenkla bort komplexiteten. En av bokens mest utmärkande drag är kombinationen av bred historisk analys och konkreta personporträtt. Chernow använder anekdoter för att ge liv åt annars abstrakta rörelser i finansvärlden, och det gör att läsaren kan förstå hur beslut, relationer och personlig stil påverkade större ekonomiska skeenden. Istället för att skriva torrt om kapitalflöden visar han hur individer som John Pierpont Morgan eller Sigmund Warburg fungerade som symboler för hela epoker. Denna metod gör boken mer tillgänglig men också mer övertygande eftersom historien får ett mänskligt ansikte. Samtidigt är det inte fråga om ren berättelse för berättelsens skull, utan om ett sätt att visa att finans inte är neutrala mekanismer. Den formas av ambition, prestige, riskbedömning och kulturella normer. För läsaren innebär det att ekonomisk historia blir begriplig utan att förlora sin analytiska skärpa. Chernow lyckas därmed förena lärdomshistoria med läsbarhet, vilket är en stor del av bokens styrka. Slutligen, vad boken säger om maktskiften i modern ekonomi och varför det fortfarande spelar roll, The Death of the Banker fungerar inte bara som en historisk redogörelse, utan också som en studie i hur ekonomisk makt flyttar form över tid. Chernow visar att när en gammal elit försvinner ersätts den sällan av ett tomrum, utan av nya institutioner som verkar mer moderna men ändå lika inflytelserika. Det gör boken användbar för den som vill förstå dagens kapitalmarknader, där investeringsfonder, finansiella konglomerat och breda ägarmodeller har tagit över många av de funktioner som förr låg hos familjebankerna. Den är särskilt relevant för läsare som intresserar sig för historiska mönster i finans, eftersom den visar hur teknisk förändring, reglering och demokratisering av sparande kan förändra hela maktbalansen. Boken utmärker sig genom att den inte romantiserar vare sig den gamla bankarklassen eller den nya investerareran. Istället ger den en nykter bild av kontinuitet och brytning, vilket gör den särskilt värdefull jämfört med mer ensidiga finanshistorier. Sammanfattningsvis, The Death of the Banker passar bäst för läsare som är intresserade av finanshistoria, ekonomiska maktskiften och hur moderna marknader har vuxit fram ur äldre elitstrukturer. Den är också användbar för den som vill förstå skillnaden mellan privat bankmakt och dagens mer institutionella kapitalförvaltning. Boken ger inte bara historisk bakgrund, utan hjälper läsaren att se hur ekonomiska system formas av social prestige, reglering, teknologi och förändrade investeringsvanor. Det gör den värdefull både för allmänbildade läsare och för de som arbetar med ekonomi, historia eller samhällsanalys. Det som särskiljer boken från många andra verk i samma genre är att den är en essäsamling med tydlig analytisk linje, snarare än en enda sammanhängande biografi eller kronologisk historia. Chernow lyckas förena stora historiska perspektiv med läsbar prosa och konkreta porträtt, vilket gör att ämnet känns levande utan att bli förenklat. För den som vill förstå hur finansmakten i modern tid gick från familjenamn till fondbolag och småsparare är detta en särskilt träffsäker bok. Om du vill stödja Ron Chernow, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!